Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen! Det är Toppenjakt, det är Kalle, det är Pang Anders. Det är en solig morgon i Nynäshamn. Hur är det i Luleå?
Men hej. Fan, det känns ju svinhärligt att vara här. Jag har ju nästan tappat allt det här. Jag börjar med vädret då. Det är väl jävligt blåsig och lite mulet. Kallt. 5+ kanske.
Ingen snö än?
Nej, fy fan vad jag gruvar med alltså.
Det är sant.
Helt sjukt. Alltså jag har aldrig haft sån här ångest över internet, men liksom nu är det som att jag bara, den får inte komma. Jag vet inte fan vad det är, om det är att förra vintern med corona och allting tog knäcken på mig.
Den lär ju komma, vill jag bara säga.
Ja, den lär komma. Det är inte mycket jag kan göra åt. Jag kan liksom göra mycket saker, men jag kan inte ändra vintern.
Du har också valt fel ställe i Sverige att bo på om du inte gillar vinter.
Nej, jag vet. Men det brukar inte vara något problem. Det är just den. Det är bara nu. Jag vet inte varför det är så här. Kanske att hösten ska ta slut.
Ja, just det. Jaktsäsongen. Som precis har börjat. Oj.
Jo.
Vi har ju inte snackat på ett tag, Anders. Det var ju jävligt länge sedan. Kul att prata med dig igen. Vi har ju varit med om mycket på varsitt håll, liksom.
Ja, jag vet. Det har ju blivit som att mitt behov av att höras och synas har inte varit tillfredsställt, om man säger så. jag vet inte fan, jag har ju hamnat helt off här ett tag, men det är väl så bara. Och ni verkar ju ha skött det där utan problem, liksom, även fast jag inte var med. Det känns ju svinkul att vi, dels att vi kan surra nu och att vi snart ska synas. Vi syns ju nästa vecka.
Vad ska vi göra då? Ja just det, vi ska till Astro. Vad kul!
Ja.
Ja, för er som lyssnar på podden, det här har vi inte sagt förut kanske. Den 29, alltså dagen när restriktionerna lättas i detta land, så anordnar Astro Sweden i Skara en jaktmässa.
Ja.
Det är hela dagen och hela kvällen. Fram till klockan 9 på kvällen så har de öppet hus och vi kommer vara där.
Alltså jag tror att det kommer att bli skitkul. Hoppas det kommer mycket folk.
Eller hur? Mm. Alltså det är som dels en chans att se Sveriges finaste jaktbutik ju. Men också en chans att träffa oss.
Precis.
Jag tror att jag kan lova brottning.
Brottning, ja.
Ja, eller?
Ja, det tror jag. Det var ju så länge sedan vi såg, så då brukar det bli så här överslagshandling. Att vi bara helt random börjar brottas.
Ja, men också en chans för lyssnarna att komma och brottas med dig ju.
Oj. Ja, är det bara mig de ska brottas mot? Men kör, visst.
Nu har ju restriktionerna släppt, så då är det bara att köra.
Ja, men jag har aldrig tackat nej till en utmaning. Så är det någon lyssnare som ska dit och känner sig brottningssugen, så bjud upp mig på något jävla podium där så kan vi brottas i bara över. Men vi ska ju träna, eller tävla också, va? Mot varann.
Ja, men exakt. Det blir ju jävligt... Alltså alltid när det är skyttetävling så brukar jag ju förlora. Så jag kommer ju vara liksom lite knäckt. Men det är väl som det är. Någon måste ju förlora också.
Ja, men du har ju gjort det där då. En gång. Eller?
Ja, exakt. Jag har gjort det där. Det vi ska göra är att vi ska skjuta med Aimpoints skyttesimulator. Alltså det är en sån här virtual reality hjälm man tar på sig. Man håller i... Ja, typ som en stock. Alltså som ett gevär utan låda och pipa. Ser man så?
Ja. Precis.
Och så skjuter man på, så finns det olika banor. Jag fick göra en vildsvinsbana när jakt är här. Och det var faktiskt svinkul.
Fan vad kul.
Alltså sjukt kul. Mycket roligare jag trodde. Ja.
Men så att där har ju du en liten fördel, tänker jag.
Vadå?
Ja, men att du har prövat en gång redan.
Ja.
Jag vet kanske lite så här, den går alltid högt eller den går lite lågt eller liksom, men jag vet inte, det kanske går mitt i där man siktar också. Så att,
alltså jag tror du skulle säga att jag har en fördel för att jag är en sån jävla hacker och att du och Lilove knappt har datorkörkort.
Nej, ja, det stämmer ju. Alltså vi är nog de två sämsta på data i toppenjakt, men jag tycker inte det där hör ihop, det är snarare en fördel tror jag.
Okej, hur då?
Att skytte och data. Jag ska inte säga att det är vetenskapligt bevisat, men jag tror att ändå att vi har en fördel i skyttet, för vi har inte suttit framför dator så mycket.
Exakt, ni har spenderat den tiden på skjutbanan istället.
Ja, jag har ju också gått ut med till vdn på Astro, Andreas här, att jag förmodligen kommer vinna det där.
Otippat.
Alltså, ja.
Alltså oddsen på att du skulle utropa dig själv som vinnare innan tävlingen ens har börjat. 1,0.
Jag vet. Så att jag har lite press på mig, men jag tror att jag jobbar bra under press och stress.
Ja, det tror jag också. Ja. Det där ska vi göra klockan 6 tror jag på onsdag 29. Och sen klockan 7 eller 8 eller någonting. 8 tror jag, så är det live-podd. Då kommer vi göra det här som vi gör nu, fast med publik. Och det kommer bli väldigt spännande tycker jag.
Ja, alltså det blir ju sjukt kul. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men jag tänker att vi ska sitta på i någon hörna eller någon scen eller någonting och folk där ska kunna ställa frågor, eller ska vi sända det på något sätt också? Eller?
Ja, precis. Alltså, vi kommer ju dels att göra det som en nu håller jag på att säga föreställning, men jag vill kanske inte ta ner förväntningarna lite. Vi kommer att sitta och surra liksom, och sen så kommer man att kunna ställa frågor till oss, men vi kommer också spela in det här, så att nästa podd som kommer, där du har hämtat den här podden, du som lyssnar, då kommer det vara från den här live-grejen hos Astro i Skara.
Ja, fan, det blir ju magiskt coolt.
Och jag tror vi också kommer filma det här och lägga ut på YouTube och jada.
Undrar om man får någon långburk innan, så att liksom man så här chillar lite grann, eller vad tror du?
Det utgår jag ifrån.
Ja, det tror jag. Det hoppas jag.
Apropå YouTube, så vi har ju jävligt mycket härliga filmer på gång. Vi har ju filmat både björnjakt och renjakt.
Mm.
Och om jag får citera Lars som sitter och klipper renjaktsfilmen, han skrev igår: men dra en gräns. Och nu, jag pratar inte flytande lulemål, men jag tror att det betyder att det är fint, va?
Jo, ja men precis. Det kan ju vara åt båda hållen, men åt den här fallet tror jag att det är bara till det positiva. Ja, men både du och jag har sett lite så här bilder och några små klipp har jag sett när jag var och hälsade på Lars. Ja, det ser ju helt jävla sjukt ut alltså.
Men det var ju helt sjukt. Alltså renjakten var ju helt sjuk. Och jag vet att de pratade om renjakten i förra avsnittet, men jag måste få prata lite om det utifrån mitt perspektiv.
Mm.
För renjakten har länge varit en drömjakt för mig. Men jag tror att det hänger ihop med att den som fick mig börja jaga var ju min storebrorsa, Erik. Känd från TV4. Och han åkte och jagade ren för, vad kan det vara, 10 år sedan typ. Och det såg så sjukt mäktigt ut. Och han berättade hur han fick bära sin ren ut från fjället. Det var 8 kilometer, det var så tungt och han fick slita. Och det var så mäktig natur och så här. Så jag har varit så himla sugen på den här jakten. Men nu när vi äntligen fick chansen så var det precis så där mäktigt som man trodde.
Ja, det...
Alltså det var liksom, det infriade alla förväntningar. Det är som att, alltså att vara i fjällen är ju bara det i sig sjukt mäktigt. Mm. Alltså jag älskar att vara i berg. Det är min stora livssorg är att det är så långt i berg från där jag bor. Ja, men typ, det är något med liksom hur det låter i bergen. Alltså akustiken är så jävla mäktig. Man känner sig så liten och obetydlig och förbluffad över naturens under. Och att då i det dessutom få ha liksom ett syfte, ett mål som är att man ska hålla på kikarspana efter djur som man sen ska försöka smyga sig närmare i det där kala landskapet utan vegetation där man kan gömma sig bakom. Alltså det är så jävla, det är så coolt så att man, och dessutom så är det slitigt så att man har liksom, man får utlopp för den där grejen som i alla fall jag har, som är att jag behöver röra mig för att må bra.
Mm.
Så man får liksom, det bockar som av alla grejer för mig. Alla checkboxar. Alltså hade liksom min familj kunnat vara där också, fast ändå inte, så hade jag velat vara kvar där för alltid.
Det känns, alltså jag har ju bara sett bilder och lite film, ja, men det ser ju helt fantastiskt ut. Alltså det är ju, och jag fattar vad du menar med, liksom med fjällen och berg. Vi har ju varit och jagat ripa ihop, du och jag. Då var det ju också så här magiskt. Ja. Men jag tror att kan man hantera det där till det positiva, då är det helt magiskt. Alltså vissa får ju den här den känslan som du berättade om, att man är liten på jorden, att det är så stort och man är ute ingenstans, och den kan ju slå negativt för vissa, om jag fattar rätt, att man får en så kallad, jag vet nu inte om det finns något annat namn för det här, men lappsjukan, att man får typ panik över att man är långt ute ingenstans, man är liten, man är obetydlig, det är så mycket stort runt omkring en.
Jag tror att lappsjuka var det där när man är som less på att sitta i en stuga jättelänge.
Ja, men det är väl, jag fattar det som att det är där också, att man, det kommer ifrån att man är helt ensam långt ute ingenstans, och ja, jag kan ha fel, men jag har liksom hört folk som har fått den, och då kallar de det också för lappsjukan. Så.
Ja, jag fattar. Jag hade liksom ingenting av det.
Nej.
Men sen, det har väl att göra med också att vi var där liksom ett gäng polare, vi hade en härlig guide som heter Jakob som tog hand om oss. Så ja, jag fick ingen sån känsla.
Nej.
Då var, jag och Lilloe kom ju sent på kvällen innan från björnjakten, och kom fram när det var mörkt. Så vi hade ingen aning om var vi var någonstans. Vi bara körde på någon kringlig krokig väg. Man hade som en känsla av att det var något mäktigt på gång. Men vi såg ju ingenting. Det var helt kolsvart ute.
Mm.
Så kom vi fram till en liten stuga. Och där inne var då Lex och Lars och Erik och Jakob. Och Solveig också från Bearskin var där.
Mm.
Ja, men också två norrmän också som skulle gå med oss. Så det var värsta. De var jätteuppspelta, för då hade ju Lex fått skjuta den dagen och så här.
Mm.
Men och så man hade som en känsla av så här, det här är något magiskt på gång, men fortfarande bara, vi hade ju bara suttit i bilen och som kört som i en tunnel för att vara så svart ute, och kommit fram till en stuga utan el. Så man fattade liksom inte vad det skulle bli. Men sen på morgonen när vi vaknade, då fattade man, den här stugan låg som i en dalgång. Ja, det var ett sjukt vackert landskap. Och jag orkar kanske inte berätta så här supernoga jag kommer på nu. För det här har väl ni kanske hört redan från förra podden som jag inte har lyssnat på.
Ja, men jag kan ju lyssna, jag kan inte lyssna nog på det. Men jag förstår ju, vi kan inte babbla ihjäl oss ett avsnitt till om renjakten.
Men då gick vi i alla fall hela första dagen, och då såg vi bara en. Och då kändes det så här, fan, är det så här svårt?
Ja.
Men sen den andra dagen då gick vi till ett annat ställe längre norrut, och där var det ju mycket ren, och då är det där, alltså hålla på och när man har så här att det är 1,5 kilometer bort, så ser man en ren jord, att för liksom få smyga mot den då, det är så jävla,
ja, fy fan.
Det är så sjukt mäktigt. Men det som var liksom anledningen till att det blev så starkt för mig det här med renjakten, det var att när vi hade gått då typ 3 mil så kom vi äntligen till ett läge där vi kunde få skjuta. Och vi sprang in i en jävla ravin och vi la an, och de var för långt bort, och det kom stora bockar närmre, och det var jättespännande, och kommer de att se oss, och när de hade kommit en bit bort så kunde vi åla ner i ravinen och springa ännu längre. Och sen så kröp vi fram över något litet krön, och så hade jag som en jag hade ju kalv på licensen då, som jag äntligen skulle få skjuta. Och så sköt jag, och jag såg hur den liksom tecknade. Och då sköt Lillove, för han skulle skjuta ett hondjur då.
Mm.
Och hans TRG smällde så in i helvete rakt i mitt öra. Så jag var som lite desorienterad så här. Och guiden började high-fiva mig, för han hade legat och kollat på min kalv och såg liksom att den tecknade. Det där ligger, jag bara, här är som en så här dålig känsla.
Ja.
Och till saken hör jag att jag har som en liten tradition av att bomma ganska mycket. Jag skidar långt, jag upptäcker fåglar, jag smyger an. Jag är liksom bra på allt det där som inte är skjutandet. Jag får liksom många chanser, men jag bommar också ofta. Och jag hade som så här, fan, såg den inte gå ner. Lilloves simle, honhjulet, det bara drar sig rakt ner i backen. Jag tänkte så här, fan, hoppas den ligger där. Och det var så här, high five, och vi filmade, och high five för filmen. Och jag bara, jag vill inte riktigt. Kan vi vänta tills vi har sett den ligga?
Ja.
Och så började vi gå fram så här, och jag bara kände paniken växa i mig. Alltså, för då har vi liksom gått, alltså först har vi jagat björn och gått 3 mil om dagen utan att skjuta en björn. Och sen har vi jagat ren, gått 3 mil om dagen i fjäll utan att skjuta en ren. Och sen är jag äntligen får chansen. Efter att ha gått liksom 25 mil totalt under en veckas tid, så får jag äntligen chansen att skjuta ren som jag drömt om i 10 år sedan min brorsa var och jagade ren. Och så,
ja.
Och så bara, fan, tänk om jag har bommat den. Och det här var ju sista gången vi var där. Det började bli kväll. Klockan var typ 7 på kvällen. Så det blev mörkt klockan 8. Det var liksom, det här var verkligen sista chansen. Tänk om jag har bommat. Jag har en ny fin bössa som liksom, jag kan skjuta en snusdosa på 500 meter borde man kunna göra med den.
Ja.
Tänk om jag har fuckat upp det här. Och så bara kom jag fram dit och började så här leta.
Ja.
Det var som en liten knick som jag, som den hade försvunnit in bakom. Så jag började gå där och leta. Men den låg inte där. Och jag började bara, du vet, jag började ringa runt den här platsen. Och ringade större och större ringar. Och guiden kom och började leta.
Ja.
Och en av de där norrmännen kom och började leta. Och vi bara gick och gick och gick och gick och gick. Men den låg ingenstans.
Nej.
Och plötsligt var det som att guiden gick från att säga så här, den ligger här någonstans, till att säga så här, ah, den ligger nog inte här någonstans.
Den vill man inte höra när guiden säger det.
Och jag bara, fy fan. För mitt hopp ditintills var att han hela tiden sa att han hade sett träffen.
Mm, mm.
Och jag skjuter med ljuddämpare och jag tyckte också att jag hörde träffen. Men det var inget blod, det var ingenting.
Ah, så jävla.
Så, och vi gick ju där liksom, ja, vi gick där typ liksom en timme säkert. Medan ja. Lillove tog ur och kvartade sin simle.
Mm.
Men i alla fall, uppe på en höjd så i den riktningen som flocken hade försvunnit så fick en av norrmännen syn på flocken ner mot en sjö.
Mm.
Kanske 800 meter bort eller någonting. Och då var det lite så här som att folk var rätt sugna på att börja gå tillbaka till bilarna. Liksom. Att de kände sig klara.
Mm.
Men jag bara, fan så här. Så då började jag bara gå. Så jag började gå mot flocken. Och så efter ett tag så kom guiden ikapp mig. Och han bara, vill du göra ett försök? Jag bara, ja, jag vill göra ett försök. För då hade jag varit så knäckt. När jag gick där och insåg att vi kommer inte hitta min arena. Då började jag må liksom fysiskt illa. Det känns som att jag skulle spy.
Ja, jag förstår.
Tänkte så här, fan, jag säljer geväret. Jag vill aldrig mer skjuta längre än 70 meter, tänkte jag. Jag ska aldrig mer jaga när jag måste skjuta längre än 70 meter. Det är klart med det nu, tänkte jag. Så här. Nu är det bara skjuta på stånskall för mig. Från och med nu. Nu får det vara slut med det här jävla bommande.
Ja.
Och det kom fram sen i alla fall. Alltså Lillove, han som låg bredvid mig, hans teori är att jag kröp inte tillräckligt långt över krönet. Så att jag hade kikarsiktet fritt över krönet. Mm. Men att pipan låg för långt ner. Så jag träffade något ris
precis
i början. Så att jag, den ändrade riktning så. Så jag började gå mot den här flocken då. Och den försvann ner bakom ett krön. Och det började liksom skymma. Så jag började få bråttom. Gå, gå, gå. Plöjer genom till alla kärr. Ålar upp över den här kanten och då har hela jorden lagt sig ner. De har liksom lagt sig ner för att, jag vet inte om de ligger och sover på natten, men så då ålar jag fram så här över en kant. Jag har liksom 150 meter bara till dem. Och så bara ligger jag och siktar på en kalv och då kommer ju guiden fram ålandes till mig och bara, vi skjuter inte på liggande. Och jag bara, nja!
Jag skiter samma. Den står upp. Den står.
Exakt. Och så fick jag ligga och vänta. Och de vägrade ställa sig upp. Alltså alla kalvar låg ner. Och några simler började resa sig och började käka. Och då sa guiden bara, nu ställer de sig snart upp. Men de ställde sig ta med fan inte upp. Simlerna gick runt och käkade. Men kalvarna låg ner.
Mm.
Och det började bli mörkare och mörkare och mörkare. Och jag bara, helvete! Ska det bli så här? Är det här så här liksom min drömjakt ska sluta?
Ja.
Och så var det en som reste sig upp. Jag bara, där är en som står upp. Han bara, den är inte fri. Då var det att det var för tight mellan den och andra renar. Så fick man inte skjuta på den heller.
Nej.
Och jag bara, åh gud, åh gud, åh gud, åh gud. Låt den ställa sig upp. Så var det en som låg lite för sig själv ganska långt upp till höger. Med pytte små horn. Även kalvarna kan ju ha liksom horn.
Ja,
en bra rådjursbock. Men den här hade verkligen helt... hade ingenting nästan. Men till slut så ställde den sig upp. Och då bara sköt jag. Och jag såg i kikaren, jag låg jättebra, så jag låg kvar liksom på kalven i kikarsiktet. Så jag såg det, ja, jag såg träffen. Och jag tänkte så här, det där, nu gick det bra.
Nu lägger den.
Men de hade också sagt så här innan att kalvar, de lägger sig ner alltid. De klarar inte någonting, de dör direkt. Men det gjorde inte den här. Så den försvann in, det blev som en, alla flög ju upp liksom och började springa runt som en stor klump.
Förståeligt.
Exakt. Mm. Men och då försvann min kalv in i det där. Och jag bara, helvete. Och guiden bara, ligger den. Jag låg kvar och sittade. Så skingrade sig den här klumpen med renar. Och då låg min kalv kvar med en stor luftbubbla från lungan.
Men fy fan vad härligt.
Och det var nog mitt skönaste skott jag någonsin har tagit, tror jag.
Ja.
Och det, alltså jag har så här filmer på telefonen efteråt, för eftersom Lars var inte med och kunde filma det här, för jag hade ju kutat ifrån dem. Och det var också lite som att Lars hade blivit så rädd för mig när jag var så där knäckt innan, när jag hade bommat. Så han vågade inte filma mig när jag gick runt och letade. Så jag vet inte hur vi ska göra i filmen. Nej. För att han tyckte liksom att jag var för knäckt. Så han vågade liksom inte tränga sig på. Och det har vi pratat om efteråt. Det måste han ju våga göra liksom.
Jo, filmar man så filmar man. Då får man vara med på att man filmas hela tiden.
Exakt. Men så jag började filma med telefonen. Jag har så här någon film där jag bara skriker så här: ja! Och det känns ju som jättekonstigt när man har dödat ett djur och skriker så här. Men jag kunde liksom inte hålla tillbaka det.
Nej, jag
var så jävla lättad. Jag var så jävla lättad.
Men det där är ju också att du har slitit så jävla mycket innan, så att det blir så sjukt värt allting. Det där kan man ju även känna på en tjäder. Det är ju liksom ingenting egentligen att skjuta på, men ännu mer på en ren, tänker jag.
Ja,
fy fan.
Ja, men jag hade den här känslan en gång. Vi var och filmade i Lofoten och så var vi ute och fiskade på natten. Det var så här midnattssol.
Ja.
Och så var vi på något ställe där man kunde få så här 200 kilos hälleflundrar. Och vi hade fiskat sej som vi skulle agna med innan. Och det var som, du vet, som det kommer upp som 3 kilos fiskar, fast man får som när man fiskar strömming att det kommer upp så här 5 stycken på en gång. Och sen man tänkte så här, det här är det mest magiska fisket som jag någonsin har varit med om. Man kunde få de här hälleflundrar, jag fick någon stor torsk som vägde 8 kilo. Det var liksom, det känns som att det var hur lätt som helst att få jättestora fiskar. Så vi var liksom i Nordnorge, klockan är 2:30 på natten. Det är så här berg och det är sol och det är, ja, det är bara som man tänker att det här är mest magiska platsen i världen. Och då börjar vår producent Andreas spy. Och sen börjar Britta spy för att de blir så sjösjuka. Och då säger liksom guiden så här, vi måste åka hem. Och då tänker jag så här, det är så långt, alltså det är så långt hit.
Ja.
Jag kommer antagligen aldrig komma tillbaka hit där jag är nu. Och det skulle vara så enkelt att bara stanna kvar i en timme till och fiska.
Ja.
Och lite så kände jag med den här renjakten också. Det var så jävla långt dit. Alltså 10 års dröm och 20 mils gå.
Ja.
Och så bara står jag där och så höll jag på att åka hem utan ren.
Men det var ju jävligt, det var ju härligt, alltså att du fick en chans till. Det var ju som att det var uppgjort för att du skulle lyckas.
Ja. Och det var ju perfekt. Alltså det var ju en helt perfekt dramaturgi. Det sista som hände var liksom att jag sköt min kalv. Sen blev det mörkt.
Ja.
Och då, efter skottet börjar jobbet, brukar man ju säga. Och det har väl aldrig varit mer sant än när man skjuter ren i norska fjällen.
Jag vet inte om den filmen ligger kvar på vårt Instagram eller inte. Men vi som känner Lilove vet ju också att han brukar ju som vara, han är ju som en arbetshäst. Han blir ju sällan less.
Han håller ihop
det. Ja, han håller ihop. Men där höll han fan inte. Han försökte, men vi som känner han också ser ju att det här, nu han är ju nära bristningsgränsen. Han håller på att flippa på hela Norge. Alltså, den filmen är så jävla rolig.
Har ni fått in på Toppen Jacks Instagram och kolla på det här? Jag tror att det ligger kvar. Alltså, för då, han hade ju börjat gå då. Han hade ju kvartat sin simle och började gå då när jag började smyga an på den här renjorden. Så han hade som ett försprång. Och han skulle då gå till min bil där jag hade utgått ifrån.
Ja.
Och jag visste att det var typ en mil att gå dit. Men det visste inte Lill-Ove. Han gick då med de här två norrmännen som jag hade gått med från min bil.
Ja.
Liksom utgått från olika platser. För så funkar det med licenserna i Norge. Man måste liksom, det står på licensen var man måste börja gå någonstans.
Mm.
Men då skulle vi först gå längs en sjö och sen kom vi fram till någon sån här hytte. Och därifrån var det som en traktorväg, kan man säga, till bilen. Och när vi gick ut från bilen till den där hytten, till norrmännens försvar, så kändes det som att det var typ ett par kilometer bara. För det var ju nedförsbacke.
Ja.
Vi hade några renar som vi spanade på. Vi höll på liksom, så vi fick liksom lite puls och så här. Det gick jävligt snabbt. Men på vägen tillbaka så, ja, det var inte 2 kilometer. De hade sagt till Lill-Ove då att det är bara 2 kilometer från hytten. Och sen hade de gått ifrån honom för att han skulle fixa med någonting. Så att han bara, men ni kan gå före så här. Han hade då 40 kilo simle i sin ryggsäck. Han hade ingen värmejacka. Han hade ingen föda överhuvudtaget. Så ingen energi, ingen godis, ingenting.
Nej.
Han hade ingen pannlampa. Det blev mörkt. Och han hade ingen täckning på telefonen. Och nästan inga batterier i telefonen. Och så gick han. Och så började han... Han är liksom hyfsat ruttad med såna här grejer ändå. Så han kollade ju som på klockan. Han bara, fan, nu har jag gått i en timme, då måste jag ha gått längre än 2 kilometer. Har jag gått förbi bilen, kan han tänka.
Ja.
Och du vet, att vara i mörkret på ett fjäll med 40 kilo packning och vara hungrig, kall och trött och tro så här, har jag kanske gått förbi bilen? Så han bara, nej, han visste liksom inte vad han skulle göra, så han fortsatte gå. Och han hade kanske, han hade väl liksom en timmes försprång på mig, men och jag hann ju samma grej också. Jag tänker så här, bakom det här krönet, där är bilen. Så bara, nej, där är inte bilen. Mm. Bakom det här krönet, där är bilen. Men jag hade ju bara 20 kilo ren i ryggsäcken. Och jag hade typ Snickers och jag hade en värmejacka och jag hade pannlampa. Så jag var ju liksom rätt safe.
Du var lite ruttad där.
Ja, eller vad man ska säga.
Kittad. Men det är så jävla roligt på filmen för att han också pratar norska. Alltså han var så jävla ledsen, så spontant pratar norska, försöker efterlikna guiden. Och han gör det ganska bra liksom. Alltså nej, fy fan vad jag skrattar när jag såg det.
Så jag går över de där krönen och går över ett nytt krön och tänker så här, nej fan, sån måste jag framme. Så bara går jag över krön till. Då ser jag som en skugga mot horisonten som sitter ner så här. Som ett barn som är less på att gå och hålla i handen på utflykt på förskolan. Benen rakt ut, så jag liksom, han sitter på horisont. Och så jag bara, men det är ändå typ så här 150 meter bort. Men han ser inte mig, tror jag. Jag har pannlampan, försöker blinka med den och hålla på. Men han börjar som stappla bortåt. Så jag bara, okej, jag ökar tempot så här. Så jag bara, då tänker jag, okej, han sitter väl där för att han har gått i bilen och så sitter han och kollar efter mig för han undrar var jag är någonstans.
Mm.
Men sen efter ett tag så kommer jag ikapp honom. Då har han satt sig ner igen. Alltså, det är ett typ exempel på någon som så fryser ihjäl på Mount Everest. Som bara, jag kommer snart. Så bara sätter sig ner och dör.
Jag ska bara vila.
Exakt. Och då kommer jag ikapp honom. Och då är han ju helt, alltså han är så less. Han är så, ja, då har jag ju filmat, så då får ni se det. Men då hade vi också bara typ 500 meter till bilen. Så då kom vi fram och då var ju vår plan från början att köra direkt till älgjakten. För det här var ju då sista augusti, dagen innan älgjakten började. Så klockan var typ 11:30 på kvällen och vi hade då 55 mil till älgjakten. Och vi skulle släppa hund klockan 6.
Ja, den känns ju tajt alltså.
Ja, så då bestämde vi oss för att vi skulle hoppa första älgsdagen och vila och sova ut och köra i lugn och ro och sådär.
Men det känns ju lite härligt att man får se Lille Ove sådär, för att han har ju aldrig liksom, han har ju varit maskinen liksom ändå på något sätt. Men jag har alltid tänkt såhär, men det, och han är ju det, han är ju helt fruktansvärd på att liksom gå och han är ju super hård så liksom.
Ja.
Men att han håller på att bryta ihop sådär, det var ju som en chock men ändå lite njutning.
Ja, det var jävligt härligt. Jag har faktiskt sett den här Lille Ove en gång förut. Det var när vi gjorde det här multisportloppet.
Ja.
Då var det också som att han några gånger bara som garvade rakt ut för att det var så jävla vidrigt. Alltså bara såhär våldskratta.
Ja, men ni såg ut att ha det. Det var ju som både härligt att se hur ni har det. För jag fick ju lite rapporter under tiden här när jag var hemma. Jag kunde inte åka. Ja, det gick bara inte. Jag fick inte ihop livet. Och plus att de här datumen ändrades ju lite hit och dit när vi fick jaga och allt vad det var. Men det var som att jag ändå gick runt och var liksom lite avundsjuk, lite sur och lite så här stissig hemma. Så här att det var något som skavde i mig. Men det tar inte bort att jag tyckte det var härligt för er och var glad för er skull. Men innerst inne kände jag som att bara, vad fan är de med om nu och jag är inte en del av det.
Nej. Ja, men det känns ju konstigt att du inte var med såklart.
Det känns ju ofta när man gör såna här grejer liksom ihop som är grisiga, jobbiga. Alltså det blir ju som en sån jävla härlig känsla liksom inom gruppen och mellan varann liksom. Att man blottar ibland sina svagheter, man så här bryter ihop och man kommer igen och någon peppar någon annan. Och ja, det blir ju som att man bygger upp en jävla fin liksom, någonting att falla tillbaka på något sätt i vänskapen.
Ja. Ja, men alltså man kommer ju närmare varandra och sen så får man ju också så här interna skämt och
ja.
Det känns, det räcker för oss att säga simle så börjar vi ju alla garva.
Och så sitter jag där och bara jag låtsas skratta.
Som du gör på bilden för den här podden, då ser det ut som att du
vilken bild är det?
Den där när vi står nakna vid vaken. Ja, det ser ut som att du bara oh guys.
Men plus alltså, fan, jag tycker den är en härlig bild, men fan vad jag ser kort ut i den bilden. Alltså jag är som ändå längre än Lars och liksom, men jag ser ut som att jag är superliten.
Åh, kära killar, vad skrattar ni åt?
Ja, vad fan, här står ni liksom och, vad händer, vad gör vi? Jag tog också om en naken, jag såg att ni var nakna.
Ja, exakt. Du, sen åkte vi jaga älg ju. Och det, alltså det var faktiskt rätt segt i år. Det var ganska dåligt med älg. Jag tycker mina hundar, jag brukar vara så jävla, hon var så jävla bra i fjol där, men i år så jag kände inte igen henne riktigt. Det gick mycket med mig och kändes liksom allmänt seg. Jag var lite knäckt faktiskt. Det blev ju en älg skjuten för Nadja, men det var ju en riktig katastrof. Ett katastrofhundjobb. Alltså hon, det var upptag på typ 150 meter från mig. Älgen sprang 300 meter, blev skjuten, dog.
Men jag har ju haft lite samma med humlan. Alltså det, kan ju, det är väl typ, eller är det tredje säsongen Nadja jagar nu?
Ja, men exakt. Hon är tre år. Hon är ju äldre än humlan.
Ja, jag fattar. Men ja, det kan ju vara. De säger ju att det är dåligt med älg i år. Jag har inte upplevt det, men det brukar ju vara så jävla gott om älg där i viken där ni jagar ju.
Precis, alltså vi har ju skjutit väldigt mycket älg i många år nu och det kanske börjar liksom, det är kanske det vi ser resultatet av. Vi kanske har skjutit för mycket helt enkelt. Men det är också, alltså det är, jag tror att jag har en svaghet i det där som är att jag kan liksom inte bara njuta av, jag har svårt att njuta av att så här, vara ute i skogen bara. Alltså det, för det tycker man ju är härligt. Jag tror att det kanske är lättare om man åker så här, om man är borta en dag från familjen och bara, men nu var ju som att vi var ju borta i 2 veckor. Alltså så länge har jag aldrig varit borta hemifrån förut med gården och barnen och...
Nej, men ni hade ju en jävla turné, så det är väl inte så konstigt att om det är lite segt på älgjakten sista ni gör, så börjar man liksom, det börjar tära lite på en att man har levt i skogen liksom.
Precis, vi har bott i tält i 2 veckor och liksom gått upp klockan 4 varje dag i 2 veckor, gått 3 mil om dagen i 2 veckor. Alltså man börjar bli som lite trött, druckit bärs varje dag så här.
Ja.
Sen är det också något med att man börjar liksom, jag börjar liksom skämmas lite över att jag är bort. Alltså när det, så här, vad fan håller jag på så här? Men ändå inte kan jag skjuta någon jävla äl. Så där tänker jag liksom. Ska borta i 2 veckor. Typ, som Albin ska passa, ska hjälpa mig att mata hönsen. Och min farsa är där för att mata grisarna. Och det är så bara, man bara tänker så här, ska alla de här ställa upp så här? För att jag ska hålla på och bara, jag och Nadja ska gå runt i skogen och inte hitta älg. Vad fan är det liksom?
Nej, jag fattar känslan. Bara, det är värt det här liksom, och exakt. De sliter som fan och jag bara, jag gör ju ändå ingenting, jag bara exakt. Går runt i skogen.
Exakt, och helt ärligt så min frys bara blir lite tom hemma, vi käkar ju typ älg som vår staple hemma.
Ja.
Och det bara blir så tomt, jag behöver liksom köttet fan.
Och... Men hösten är lång.
Exakt, jag kommer ihåg upp flera gånger, så förhoppningsvis så kommer det där att lösa sig. Men ja, då känner jag, och så man blir lite mätt på det där livet, det är ganska skönt att komma hem och få lite rutiner och... Alltså när jag kom hem så åkte ju Britta till Italien en vecka. Så det var ju som att det var först när hon kom hem som... Alltså det var ju typ andra veckan i september. Det var typ då som vi började så här, hitta tillbaka till några slags rutiner efter sommaren. Och det är liksom lite för sent. Det var som lite...
Jo, jag fattar.
Kaos i huvudet. Men så, du åkte ju jaga älg sen ju.
Ja, jag åkte ju när ni... Alltså bra precis när ni hade avslutat... Var det väldigt söndagen där. Söndagen åkte jag ner till Pauträsk i Västerbotten och jagade.
Ja.
Ja, det var ju svinhärligt. Jag var ju, liksom, hade ju haft någon slags uppdämt behov och uppladdning under hela eran turné, så att det kändes ju skitkul. Det är ju alltid det man längtar efter innan jakt, är ju det som man tycker kanske, det här med att bo ute i skogen och vara och dricka bärs och det, ja, alltså det längtar man ju så jävligt mycket efter.
Ja.
Så jag åkte ner söndagen och sen började vi jaga på måndagen.
Okej.
Okay. Ja. Men och det var ju, vi hade ju superbra väder och jag sköt ju, vad sköt jag? Kokalv sköt jag där på måndagen.
Det är helt sjukt. Då, alltså, jag var ju liksom glad för det, men också lite knäckt då.
men jag vet att det är så. Det, jag förstår det och jag tycker det är lite kul att du är
det. Ja, det är ju kul. Ja, men det är ju kul.
Du skrev någon gång 50% glad, 50% förbannad.
Ja, men alltså det var så, man var på att slita med de där jävla älgarna, så går du ut och sätter dig, du sitter på ett jävla pass. Alltså sitter, du bara går och sätter dig på en plats i skogen och då kommer det 2 älgar till dig som du skjuter.
Jag hade ju börjat misströsta igen det. Det är då det händer. Men ja, det där, jag kan ju berätta om de två älgarna.
Oh,
för det var inte helt okomplicerat. Det går inte alltid som det tänkt, fast det gick ändå bra. Och så därför kan jag berätta om det, tänker jag. Nej, men för jag satt på ett hyfsat trångt pass, en ganska lång myr liksom.
Ja, som lång smal liksom.
Ja, precis. Och så hör jag jag hörde att det kom någonting liksom. Och då ser jag ett ensamt djur komma i skogskanten. Och jag släpper det ändå hyfsat långt, tycker jag. Säkert, alltså innan det försvinner för mig liksom. Jag ser att det är ett tondjur. Och sen då får jag en lucka på det på 80 meter. Så jag skjuter mot det. Det står still i den luckan liksom. Så det kändes ju bra. Men när jag skjuter på det så kommer ju en kalv efter. Alltså långt efter.
Aj då. Du har ändå gjort jobbet. Du har liksom släppt fram det. Du har kollat. Alltså vad mer kan man begära?
Ja. Och så ser jag bara i ögonbrån hur det rör sig i skogen igen. Och då ser jag att det är en kalv som kommer. Men den kommer i samma lucka. Men den kommer springande. Så att jag får ju lite så här halvpanik. Bara helvete. Det här är ju ja. Går riktigt på röven liksom. Så att jag håller i den luckan. Så när jag ser skallen på kalven så skjuter jag den. Och det var jag lite mer osäker på det skottet liksom.
För er som lyssnar då som inte, alltså jag vet inte, ni som inte känner till, det kanske finns sådana. Man ska ju inte aldrig skjuta mamman för ett barn. Det är rätt som riktigt dålig jaktstil.
Ja, precis. Och för er som inte jagar så låter det där helt sjukt. Så att vi skjuter alltid kalven före kon.
Oh.
Det låter lite mindre mänskligt.
Ja, det är sant. Men
då kommer jag se den. Jag har ju aimpointen, så jag ser ju den komma. Och så kommer den i luckan där, så då skjuter jag. Ja, och sen hör jag något ljud där inne. Så att jag är mer osäker på andra skottet. Så att jag var lite så här, fan också. Hur fan kan jag liksom... Jag tyckte att jag hade släppt den långt och allting, men... Ja, det kan gå så där ibland. Så att efter ett tag, någon timme där, så går jag dit och kollar skottplatsen.
Får sitta en timme?
Ja, men jag satt typ en timme, tror jag liksom.
Åh, herregud. Och ja. Med ångesten?
Ja, men precis.
Har du sett något gå ner då?
Nej, de försvinner. Den här luckan kanske 2 meter.
Så du vet ingenting? Du har skjutit på 2 älgar och så vet inte hur det har gått. Mm. Och du vet att du har gjort en dum grej som gjorde var att du sköt kon först. Så du vet som att du börjar på minus. Du vet inte om det har gått bra. Du sitter en timme.
Ja, precis.
Fy fan.
Jag hade hört kalven efter skottet. Ja. Utan att gå in på det allt för mycket så hade jag hört kalven. Men det kan ju vara att den kallar på kon. För jag var ganska säker på kon. Skottet liksom, att det satt. Men i alla fall, då går jag fram dit, hittar ingen blod. Och så, du vet ju det här. Visst fan, var det här den stod? Alltså det är så tydligt när man står på passet. Där sköt jag. Och så när man går dit så bara, vad fan var det här? Eller var det... Men jag hittar ingen blod där. Men då börjar jag ringa lite grann. Och då går jag på kalven som ligger faktiskt.
Mm.
Så det var ju som skönt. Så, ja, men då ligger ju den.
Ja.
Då är det bara liksom, och kon vet jag, den borde jag träffa liksom. Men jag hittade inte kon där någonstans. Så att du kommer dit en hundförare.
Ja.
Och börjar också ringa. Men den hunden vill ju bara fram till kalven. En ganska ung hund liksom. Men han börjar ringa runt platsen liksom. Att han går med hunden runt i en cirkel. Och då tar den upp ett spår. Och då hittar han också blod där. Och sen efter 100 meter ligger kon också. Ja, så det var ju jävligt skönt. Däremot så satt kalvskottet satt helt perfekt. Det var som ett svinbra skott. Koskottet fattade vi inte förrän vi flodde den hur det gick till. För vi trodde att det hade skjutit och att den hade gått ut i skinkan.
Va?
På samma sida. Men det som måste ha hänt är att den har kastat precis när jag skjuter. Så att jag skjuter den liksom långt bak. Men att den går igenom.
Jaha.
Och ut i bogen på andra sidan.
Alltså den kastar om för att vända och då skjuter du?
Ja, precis. Då skjuter jag. Det ser inte jag när jag skjuter. För jag var ju ganska säker på att jag hade hela bredsidan emot. Ja. Liksom. Det var ju superskönt. Det var ju jävligt skönt att den låg ner båda djuren.
Ja, grattis.
Sen sköt jag inget mera. Jag såg nog fan ingen älg till heller.
Man tänkte ju då, när det var så första morgonen, då tänker man så här, nu kommer han skjuta 10 älgar den här veckan. Men så är det ju aldrig.
Nej, det är inte det. Och jag gick, vi har några unghundar i jaktlaget och så några äldre hundar. Så att vi körde varannan dag liksom. Första dagen med de här rutinerade hundarna. Och sen tisdagen då gick våra unghundsdag. Och då gick det till så här, det var en ganska rolig grej faktiskt, att vi har 7000 hektar typ att jaga på. Och då lottade hundföraren som skulle gå med unghundar, lottade ett område man skulle få gå på hela marken. Och sen drar passkyttarna en lott där ett nummer då. Och lägst nummer får välja ett pass fritt på marken.
Mm.
Om det var effektivt, det låter jag vara osagt, men det var en jävla rolig grej så här, och det var ju också bra för hundarna, för att det var inte så här tajt med passkyttarna, utan de satt ju utspridda på 7000 hektar liksom.
Det är deppigt då om alla passkyttar väljer att sitta vid en hund. Inte vid humlan.
Ja, nej, precis. De hade inte riktigt koll på vilka områden vi hade fått. Och där någonstans måste de ju också välja, är det bra hundpass? Eller är det ett bra liksom sån här ströärgspass?
Just det.
Det är ju inte alltid samma.
Nej.
Men det sköts väl ungefär, det sköts väl inte någon direkt för hund på hela veckan. Utan de var väl stötta, men det är inte någon som hundarna kom med. Men vi sköt 7 vuxna och 2 kalvar tror jag.
Ja, men grymt. Kul. Mm.
Ja, men så det var ju kul. Men det är ju, jag tycker också att jag lyckades, som man inte alltid gör, lyckades njuta av att vara där.
Ja.
Jag tänkte det flera gånger så att fan vilket enkelt liv det här. Alltså nu hemma så är det så här, cykla till skolan, fixa mat och sådär. Men jag var ju bara borta en vecka så att jag kunde ändå njuta jävligt mycket av det liksom.
Jag hade en sån njutning och det var faktiskt när jag bar ut min kalv på fjället. Då kunde jag gå och tänka så här, fan nu är jag här. Alltså det var så här stjärnklar himmel. Väldigt lite ljus föroreningar, så man såg ju som det var ju asmäktig himmel.
Ja.
Och så bara så gick jag där ensam på fjället och tänkte så här, fan nu är jag här. Så här. Då kunde jag njuta så.
Ja, men det är ju värt jävligt mycket att kunna göra det liksom, att man ändå på något sätt landar in i situationen och inser hur jävla härligt och bra man har det.
Ja.
Och vi är ju mycket liksom, hela toppenjakt är väl kanske också alla lika där, att vi ändå tycker om när det är lite slitigt också på något sätt.
Precis, precis. När det man får hugga i.
Ja, eller jävlas lite om man måste fixa det. Man välter med någon älgdragare och man får inte ut en älg och man måste gå långt. Och man, ja.
Ja.
Det hade inte passat oss att ha en golfbil som kommer hämta djuret.
Fy fan. Men du, berätta om humlan då. Hur gick det?
Hon söker bättre, hon söker ut bättre. Nu kan hon ligga liksom på mellan 250 och 400 eller 200 där och så över.
Det är väl ändå,
ja men det tycker jag ändå, men det är ju jävligt mycket fågeljakt alltså.
Ja.
Det verkar vara sjukt mycket fågel i år, eller så är hon duktig på att hitta dem, jag vet inte. Men sen så gick jag bröt jakten fredag, då gick jag ut på lördagen egentligen bara för att träna henne. Och då gick jag i ett område där Essie, alltså Henkans hund, hade fått upp flera älgar liksom, in och hämta dem och sen, och dit drog hon flera gånger liksom, ut på 400 rakt ut dit. Jag gick bra i vind, men vänder och kommer tillbaka till mig liksom.
Mm-hmm.
Och så tillbaka dit och vänder och jag smyger sakta framåt och hon drar typ till samma ställe hela tiden. Så att då liksom började jag tänka, vad fan, hon är nog fram till älgarna, men skäller inte. Hon är liksom fram, känner att hon närmar sig, eller jag vet inte om hon ser dem eller om hon, och bara, det här pallar inte jag med, och så drar hon tillbaka till mig.
Nej.
Så det var ju lite så här frustrerande, även fast jag vet så här, att hon är strax över 1,5 år och det är liksom, hon är ung och jag vet det, men det blir ändå där och då så här, bara, men kom igen, fan nu, kör nu, börja skälla lite grann liksom. Så. Men hon liksom drog efter om 500 meter och vände och ja. Och jag är ganska 95% säker på att det är. Jag hade färska älgspår dit hon sprang liksom och sådär. Så att hon skällde aldrig.
Mm.
Och då var jag lite så här, fan. Men då behövde jag bara lite stöttning i min teori om det här med unghundar som Peter Ekeström har pratat om så mycket. Att första året går de bara på instinkt liksom. Men när de börjar, för förra året skällde hon ju älg. Hon skällde gris när hon var liksom 8 månader.
Ja. Mm.
Men och då fick jag ju lov att ringa han på vägen hem från jakten, men han sa ju samma sak liksom, att det börjar ställa till det i skallen på dem när de går in i vuxenvärlden liksom, andra löpet är klart, hon börjar inse så här att det här är ju inte bara instinkt, det är ju också lite så här läskigt, men att det kommer gå över. Att hon
bara... när man träffar humlan så tänker man så här, det här kommer bli en bra jakthund, hon har så jävla stark så här liksom energi.
Ja, hon har ju jävligt mycket energi, men hon är ju också jävligt omogen. Alltså hon är ju som barnslig liksom, och det märker man ju på. Men hon har jakten i sig liksom, det vet jag. Men hon måste bara över pucken liksom. Så att det är väl bara nöta på med henne. Och veckan efter, ja precis, då tänkte jag så här, vad fan det här, hon måste få jaga liksom. Jag ska vara hemma, hon kan inte. Så då skickade jag, det var en kompis här uppe som heter Mats uppe i Luleå här. Han jagade veckan efter nere i Vilhelmina trakten.
Mm-hmm.
Och han har ju Ruten, hund som de två i Rutumlan är ju svinbra poler liksom. Så att då tog han med humlan. För de hade bara en hund i jaktlaget. Så att då,
okay.
Och då fick hon en vecka till liksom, ute i skogen. Och fick ju flera släpp.
Ja, men grymt.
Och då hade de väl släppt två hundar. En polare till Mats gick med Rut och så Mats gick med humlan långt ifrån varandra. Men då sökte hon ju ut där och Rut kom väl in i Mats område tror jag. Med. Så då tog ju humlan upp Ruts spår och hängde på henne och kom i kapp henne. Och då hade hon ju precis fått nys på en tjur.
Mm.
Och liksom det var som, jag vet att man ska, men det går ju inte att styra en hund på flera kilometer i skogen att de inte ska söka upp någon annan. Men då hängde hon på där i alla fall och skällde den tjuren i några timmar tills den hoppade i en sjö och simmade över.
Åh, kul!
Utanför marken då också, de kunde inte skjuta det där. Men så det var nog bra tror jag. Då fick hon ju liksom en lektion där i några timmar.
Ja. Ja, men då tanken med de där ställande hundarna, det är väl att de ska tycka, alltså när hon väl börjar skälla så ska hon känna så här att det är belöning att skälla.
Ja, det här är ju svinkul att stå och skälla på den här.
Precis. Och så att det är det hon ska vilja sen. Mm. Alltså att det själva skjutandet är inte nödvändigtvis liksom crescendot för en ställande hund, utan det är själva ståndarbetet som är crescendot för en ställande hund. Så då, och det fick han ju.
Ja, och har man en hund som skäller, alltså, då är det ju inte så viktigt att skjuta igång den. Jag fattar det som att man kan skjuta igång en hund om den har dålig jaktlust liksom, eller att det går jättetrögt liksom.
Just det.
Men jag har varit ju såhär, fan hon rädd där igen liksom. Så jag fick ju åka ut på en dödälg här under jaktveckan och liksom släppa henne och gå i vind. Och den tog hon ju upp på några hundra meter och drog fram och började skälla på den. Så att det var ju ändå skönt. Så att.
Ja, skönt.
Men så vi får se, jag ska kanske släppa hon på måndag här nu.
Ja, kul.
Så får vi se om det, om hon. Men hon har börjat sökt ut bättre och det ger ju henne större chanser att hitta ostörda älgar i alla fall. Så att, ja, det är ju bra.
Ja. Åh, kul.
Så att nej, men så att det vi kämpar på. Och jag tror också att det kommer släppa med Nadja, tror du inte det?
Jo, alltså så här, alltså jag började tänka så här, fan jag sköt ju väldigt mycket gris för henne förra säsongen efter älgjakten. Jag tänker att hon kanske så här,
ja.
Tycker att det är lättare och roligare och ja, vet fan. Som att hon kanske längtar efter grisarna nu. Jag vet inte. Vi får se.
Mm.
Jag har ju också mycket förhoppningar på min. Jag har ju tagit en jämthundsvalp. Så jag hoppas att den ska jaga älg nästa år. Så då är ju, kan ju Nadja fokusera på sina vildsvin om det är det hon vill.
Nadja känns ju likadan som humlan om inte mer. Alltså att det är ju så sjukt mycket jakt i hon. Och att hon är lite så här dampig. Liksom det är som hon står och trampar på stället lite grann.
Exakt. Ja, men man kollar hennes ögon och så man ser liksom, det är som två knappnålar med jaktpsyk som man vill ut och skälla. Ja, vi får se. Du måste dra, va?
Jo, jag ska ju, Lars ska ju fota mig in och byxa. Jag ska ju agera någon slags fotomodell här. Så att jag får väl borsta till mig och fixa till mig. Jag skulle ha hämtat han för 7 minuter sedan. Men
det blir mer och mer modellande för dig.
Mer och mer modellande, mindre och mindre jakt. Det här går i en dålig riktning.
Välkommen till influencerlivet.
Snart börjar jag jobba med data också.
Ja, eller hur?
Ja.
Du, vad kul det skulle bli att ses nästa vecka. Tack för idag, kul att prata med dig.
Ja, men detsamma, härligt att vara tillbaka.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Följ oss på Toppenjakt. Snart kommer det en massa härliga YouTube-filmer. Puss och kram.
Puss, puss, ha det bra, hej då.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.